when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt ödesmättat avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Padian? Fabian?
Det är fantastiskt. Fy fan vad jag älskar den här marknaden. Det känns som man är on top. Jag tycker mycket mer om det här när man faktiskt har någon, inte känsla ska jag inte säga, men man förstår vad det är som händer till skillnad mot 2019 då jag inte begrepp någonting som hände på marknaden.
Men vadå, hur kan du känna att det är att du har koll på vad som händer?
Nej, men vi säger så här, du kan ju lite förstå skräcken som drar ner marknaden oavsett om det är corona, om det är olja. I 2019 då drevs ingenting av fundamenta. Såg ett 30% rally slutet av året på amerikanska börsen som stort sett bestod av att Fed sa tjena, här får ni oändligt mycket repo. Det är liksom. Och sen såg vi bara börsen sticka iväg och helt plötsligt så sitter man där och bara, men det här med makro kanske inte alls funkar längre. Ja, men, så kapitulerar man.
Ja, precis. För då fattar jag vad du menar. För alltså, man är tydlig att vi vet ju inte var saker ska. Det är ju ingen som vet uppenbarligen. Vi kommer komma in lite mer på det sen också i avsnittet, tror jag. Men jag håller med om att helt plötsligt känns det som att, men vänta nu, man har ett grepp om vad som händer ändå på något sätt. Att det känns ändå som att det är kopplat till verkligheten på ett annat sätt. Det håller jag med om. Att det känns ändå som att man har en riktning i huvudet. Även om den sen inte stämmer i en sak. Men det känns i alla fall i huvudet som att man har kontroll och att man har en riktning.
Exakt.
Och det håller jag med. Det hade vi inte under 2019. Då känns det verkligen som att man ingen aning.
2019 sög ju så mycket för att det kunde gå upp, ner eller hur som helst. Och ingen aning vart det skulle ta vägen eller vad som skulle komma.
Men oj, i alla fall så mycket vi har pratat om. Jag måste säga, starten på den här veckan har varit otrolig. Jag satt uppe rätt sent på söndagskvällen och under natten kändes det lite som i... Har du sett The Shining, den filmen?
Ja, några gånger.
Du vet den här scenen när hissdörren öppnas, när filmen hiss, och det är en hissdörren som öppnas och så är hela hissen fylld med blod som bara forsar ut. Lite så kändes det ju under terminshandeln på söndag natten när det var liksom... allt bara gappade ner 7% eller någonting. Sen är det...
det kändes nästan som att vara ett barn, tyckte jag, när man så här, fast man visste att det skulle bli blodigt, så var man jäkligt excited på något sätt.
Ja, det är faktiskt konstigt. Och...
med så här stora rörelser.
Ja, och jag upplevde faktiskt, jag hänger ju mycket på Twitter och extra mycket just nu för att det är så mycket som händer. Det är väldigt, väldigt intressant liksom att följa det här i realtid. Och det gick ju dock, tycker jag, från att runt där så var det ändå väldigt många upplevde som verkade känna på samma sätt, att det mer känns spännande på något sätt. Och det menar jag inte liksom för att man, det är inte som att vi, eller jag i alla fall, tjänar inte pengar på det. Jag förlorar ju pengar, men inte så mycket förhoppningsvis i alla fall, som man kanske kunde gjort om man inte hade varit lite förberedd. Men det var ändå många kändisar som är mer var förväntansfulla, för att det kändes som att det var något historiskt liksom som hände. Många kanske till och med upplevde sin riktigt stora första nedgång liksom. Men nu de senaste dagarna, eller senaste dagen dock, för nu vi spelar in det på tisdag den 10 mars. Senaste dagen här nu tycker jag redan nu har börjat vända dock, att det är många som börjar bli mer och mer negativiteten då. Jag tror ändå att det gör ju ont i magen på väldigt många. Det har man ju själv varit med om också. Det är ju inte roligt liksom när man förlorar, och framförallt när man känner kanske tvärtom från vad vi har pratat om nu, att vi känner att vi har någon form av riktning och kontroll, att känner man att man tappar det hoppet, så är det rätt kört.
Ja, det finns en kille som heter Darius Dale. Jag vet ju att du följer honom från Hedgeye. Det gör jag också, men han sa något jäkligt bra, och det är nu fick veta, investera och att riskhantera är inte samma sak.
Nej. Ja, vi kan ju bara liksom summera lite kort vad som hände på måndagen. Det var ju ändå exceptionellt. I princip alla stora i börsindex öppnar ju ner mellan 6-8%. I USA handelsstoppar man börsen. Det gör man ju då vid vissa procentsatser så att säga. Om det faller för fort eller faller för mycket på kort tid, så stänger man helt enkelt börsen i en kvart. Och sen fortsätter det, stänger man en kvart till, och sen till slut stänger man faktiskt för dagen om det faller för mycket. Vi såg dessutom helt sanslöst låga nivåer på amerikanska 10-årsräntan. Jag tror stängde typ 0,7% eller något. Och då ska ju tilläggas att den har väl aldrig varit under 1% egentligen. Däremot hade vi faktiskt under nattetid så såg vi den till och med nere kring 0,4 en stund. Och det är faktiskt, det är helt otroligt. Och då har vi inte ens kommit in på att oljan, den följer, vad var det, 20-30% eller någonting. Helt galet.
Exakt. Till följd av att den här halshuggarkillen då skulle gå ut och säga att nu ska vi köra unlimited supply av oljan.
Ja, men precis. Så det är någon form av priskrig som utvecklas där, och det känner jag, det har jag knappt hunnit sätta mig in eller titta på. Men ska man försöka vara lite där, ja, det kommer ju vara mycket som svänger där, och det är så svårt också att säga någonting när det är så mycket politik. Det kan ju, som vi uppenbarligen såg nu, hända någonting över en natt liksom, som bara pang, så smäller det. Där ska man tänka då att det kan ske åt andra hållet också. Och framförallt så kan man väl, om man vill försöka vara lite optimistisk, påstå ändå att ja, men, låga oljepriser brukar vara ganska bra för ekonomin, så det får man ju se som någon form av stöd då. Men bara snabbt, om man ska återkomma till det här med att många kanske upplever sin första stora liksom nedgång eller kanske till och med krasch, så kan jag bara nämna, alltså just när det bara går ner som det gjort, alltså flera dagar i rad har det gått liksom 2-3% ner, så det är ganska lätt att tappa hoppet. Jag tänker speciellt om man är med om det för första gången kanske.
Men det jag tänker är att hur mycket gick det ner i slutet av 2018 in på 2019?
Ja, men det var väl som mest, det var väl ner 20% eller någonting sånt som mest tror jag. Och nu har vi gått ner, vad är det, mellan 15-20% någonting på bara några veckor här. För övrigt var det faktiskt i måndags, det här pratade om som var helt exceptionellt då, det var faktiskt 11-årsjubileumet, om man nu kan säga så, sen vi påbörjade den här bullmarknaden. Världens längsta bullmarknad för övrigt i historien. Så det var ju lite ödets ironi ändå att det var just den 9 mars.
Mm, jag såg det också. Extremt roligt faktiskt.
Men jag tror ändå just den här typen av situationer när det verkligen faller så handlöst då. Jag tror att det är då ändå kanske någon form av att agnarna skiljs från vetet som man säger. Jag tror för att det är väldigt viktigt att hålla sig fast vid sin strategi, att inte liksom få panik och byta från den banan man har mejslat in på. Har man då ingen strategi, jag var väl inne på det förra veckan tror jag, då kanske det är bra läge att kliva av en stund och hitta på en. Börsen kommer finnas kvar imorgon också. Och det viktiga med liksom strategi, då kan man ju bli liksom, ja, det viktiga är inte att den är perfekt, för det utvecklar man ju liksom hela tiden. Men när riktig panik infinner sig, ja, då liksom, då vill man inte stå där utan en plan. Då måste man ändå ha någon form av strategi. Jag tror det är bättre att klamra sig fast i någonting halvdant än ingenting alls, för då bara följer man med vinden. Men vet man inte vad man ska agera liksom, eller hur man ska agera när något sånt här inträffar, så kommer man ju slängas fram och tillbaka egentligen med olika lägen och antagligen göra riktigt usla affärer. Köpa när det vänder och sälja på botten hela tiden. Och det kommer göra skada mycket värre då än om man följer en dålig strategi slaviskt. Ber om ursäkt för övrigt om jag är lite extra sluddrig, men jag är sjukt, sjukt trött när jag spelar in där. Och vi har mycket att prata om, så det är mycket att hålla i huvudet känns som.
Vi spelar alltid in det här vid 12-slaget på kvällen, så vi hinner ta några starka innan.
Ja, man skulle nästan kunna tro det alltså. Jag är så fruktansvärt trött. Men vi pratar ju mycket om det här just med en tydlig strategi. Jag ska inte hålla på att gnälla om min trötthet. Vi pratar ju mycket om det här med en tydlig strategi. Och det är just för sådana här tillfällen det är viktigt. Alltså när det verkligen händer någonting. När börsen går upp hela tiden, precis som du pratade om det här, när ingenting verkar spela roll, det är bara att ticka på liksom. Då behöver man ju ingen plan. Då är det bara att flyta med och njuta av resan egentligen. Mike Tyson för övrigt, med boxen, han har ju ett odödligt citat som är, lyder något i stil med liksom att everyone has a plan until they get punched in the face. Och så är det förstås, alltså, även om man tycker att man har en plan, ja, jag ska äga bolag långsiktigt eller jag ska göra si eller jag ska göra så. Ja, när börsen öppnar minus 6% efter det här fallet och 15% veckan innan, ja, då kanske man liksom helt plötsligt börjar tvivla på sig själv. Och det var ju det vi var lite inne på förra veckan, att ja, men då helt plötsligt kanske man börjar undra sig, vänta, har jag verkligen conviction? Tror jag verkligen på det här bolaget? Har jag verkligen tänkt igenom det ordentligt? Och då kändes det lite skakigt.
Det är aldrig fel att ändra sig. Man ska ju ha en iterativ strategi som man alltid omvärderar.
Absolut, men...
Jag vet ju till exempel, jag är ingen Amazon-kille, eller vad ska jag säga, Amazon. Det jag menar med det är att jag hade ju inte köpt Amazon vid toppen 99 och hållit kvar det till 2014 när fan man nu var break-even. Jag hade sålt det långt innan det.
Ja, men precis. Och min poäng är bara att man kanske inte ska liksom byta strategin när börsen är minus 6%. Då kanske det är bättre att ta en dag och fundera över vad man ska göra. Liksom verkligen försöka lägga en plan. Helgerna är ju bra på så sätt. Då får man faktiskt lite andrum och tid att tänka efter också. Om man har mycket att göra om dagarna.
Absolut, gör ingenting i panik. Det är väl regel nummer ett, det är så att förlora mest pengar.
Men oavsett, om man ska försöka lära sig någonting, det är ändå som Buffett säger, så är det ju läropengar nu då man förlorar. Och då måste man ju lära sig någonting av dem för att det ska vara värt den här investeringen. Försök ta med liksom, den här känslan, om du nu har känt den, av osäkerhet. För jag skulle vilja påstå att alla känner den. Liksom. Hur säker och duktig den var, hur många år den på, så tror jag ändå alla, det finns nog kvar i alla ändå, mer eller mindre. Försök ta fram den här liksom, oroskänslan som man känt nu och ha med den när du tittar på nästa investering liksom, och fundera på hur skulle du känna verkligen det här bolaget du sitter och tittar på att köpa, skulle du verkligen vilja äga det om det börsen föll handlöst igen? Och klarar du inte av att se den längden av sjunka värde, ja men fine, då kanske du ska se på en annan strategi då. Kanske du ska hålla på med en trendföljande tillgångsallokering. Eller om du känner överlag, fan, jag vill inte ha känslor involverat överhuvudtaget, ja, då är det kvantitativ systematisk handel kanske du ska titta på. Så att det finns ju strategier för alla typer av människor, och det finns många olika sätt att spela spelet så att säga. Så det är viktigt, testa det fram, läs och lyssna på många olika personer med olika stilar, försök hitta något som funkar för dig liksom, som du kan känna dig trygg med.
Eller diversifiera i flera olika stilar, det går ju också att göra.
Så kan man göra också. Är bättre att vara halvdan på mycket än bra på något, eller?
Exakt.
Oavsett vad som gäller så ska vi komma ihåg att vi inte håller på med någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker. Ni kan ta inspiration där, men gör alltid din egen analys. Och med det tycker jag vi kör igång dagens avsnitt. Och det jag skulle vilja öppna upp med att säga här, det är att vi har ju dock, till skillnad från alla andra, så har ju vi stenkoll på vad börsen kommer stå i om en vecka, eller hur?
Exakt, så att det vi vill komma fram till nu är att köpa vår nya kurs tillgänglig på marketmakers.se, endast 30 000 kronor.
Precis, nej men vi vill verkligen klargöra det. Ingen vet hur börsen kommer gå. Det liksom ska man alltid med sig i bakhuvudet, oavsett vad man läser eller lyssnar på. Även om någon uttalar sig med väldigt säkerhet, ja, man kan ha en väldigt stark känsla för någonting, men det är inte så att man påstår att man vet vad som kommer hända. Men vi har ju hela tiden liksom gissningar. Och när vi dessutom har sån extrem volatilitet som vi haft senast tiden, VIX har ju satt över i, vad är det, 50 någonting, vilket är ganska fenomenalt.
Exakt.
Då kan jag kan till och med känna att det ibland känns helt hopplöst att försöka satsa på riktning. Nu någon sagt när det öppnade 7% ner i måndags, jag kände verkligen, jag satt och tittade på, jag kände verkligen så här, jag kan precis lika gärna stänga på minus 20% eller på plus minus 0. Så det skulle verkligen kunna åt vilket håll som helst. Det känns som att det är helt omöjligt att förutsäga. Sen finns det förstås de som är jäkligt duktiga på det, som har vid sitt liv åt att försöka spekulera om de här kortsiktiga rörelserna. Tyvärr har ju inte vi två till den skaran. Det hade varit roligt om man gjorde det. Men jag tycker liksom ofta att jag återkommer till det här med att det finns många olika sätt att tjäna pengar på börsen. Det är verkligen fascinerande ändå att det finns så många olika personer som jobbar på så olika sätt med så olika syn och strategi som ändå klarar sig. Och man ser ju nu i sina tider att då är det många som frågar de här stora experterna, vad ska man göra? Vissa tycker sälj av allt, någon annan tycker liksom att man ska köpa på marknaden, och någon tror på extrema nedgångar och så vidare. Så att jag såg bland annat Howard Marks, han är ju något av en favorit hos oss. Han var ute i media nu och sa att de har ju faktiskt börjat snitta in sig. Även John Maldin tror jag skrev att han var ute och köpte en del. Men det de liksom ofta, vad ska man säga, ofta då när liksom ändå vill belysa när de pratar om att de börjar köpa, så säger inte de att det är botten, utan bara att de tycker att någonstans här börjar det bli liksom intressant, och då kan man ju börja snitta in sig. Och det leder in då på det som jag tror absolut, absolut viktigast i den här typen av lägen. Och det är att väldigt många har, känns som de har väldigt bråttom. Man ser ju bara liksom några dagar in på nedgång så ser man många på Twitter till exempel. Hur, nu vet jag inte hur representativt det är för hela investerarkollektivet. Men man ser många då som verkligen indirekt dipköper och sen helt plötsligt har slut på kassan. En del till och med hade börjat med belåning nu. Det är aldrig far. Alltså att börja belåna sig för att det har gått ner några procent. Ja, vem vet, det kan ju sticka ner liksom 10-20% till och då kan det bli riktigt, riktigt illa.
Framförallt när vållan är så jävla hög.
Så jag tror inte, liksom, ha inte bråttom och köpa in. Du behöver inte vara ivrig. Det händer inte så mycket på en dag utan det tar lite tid. Just Howard Marks, hela hans egentligen legacy är ju det här med riskhantering eller risk överlag. Och det han då pratar om nu till exempel i sitt senaste marknadsbrev som han gav ut, det är just att allt handlar om att försöka planera. Hur mycket ska jag köpa för? Hur ska jag portionera ut det? Så ändå liksom en plan för att det kan vara så att det fortsätter ganska mycket, mycket längre liksom ner. Men man kanske börjar snitta in sig då i sånt fall. Han skrev ju mer specifikt i sitt senaste brev då att han tycker att det är okej att börja köpa för saker har ju faktiskt ändå blivit billigare. Men som sagt, spendera inte all kassa du har. Tänk istället liksom att fundera ut hur mycket vill jag spendera. Och för många kanske det är att jag vill spendera hela den kassan jag har. Spendera lite av den idag och så fortsätter du hela tiden spendera lite till om du fortsätter ner. De två scenarier som finns, antingen så vänder du upp och då kommer du vara glad att du har köpt för lite grann, även fast du inte köpte för allt. Eller så kommer du fortsätta ner och då kommer du ha mer pengar att kommer du ha kvar pengar att köpa för. Så jag menar, du måste hela tiden tänka på att det finns alltid två scenarier. Det finns bara inte ett scenario. Och det viktigaste han itererar, liksom, det viktigaste han tar upp då igen, det är att ingen vet vad som kommer hända.
Nej, absolut inte. Men det är så extremt mycket saker som händer just nu. Först har vi en black swan i corona. Sen fick vi det som närmast kan kallas en black swan in a black swan när det kom till oljechocken. Jag tror framförallt inte att det här med corona är, som vi tog upp förra avsnittet, det blir kanske lite tjatigt, men jag tror inte alls det är korrekt prissatt på marknaden än. Jag tror inte vi har sett de riktiga chockerna på de riktiga marknaderna. Vi såg nu i helgen Italien, världens 8:e största ekonomi, 60 miljoner invånare, livnär sig helt på turism. Nu är det en lockdown, det är en karantän där. Då kan man ställa sig frågan, vad kommer hända med deras ekonomi? Hur kommer det påverka resten av Europa? Hur kommer det påverka ECB? Sen stor risk för spridning. Även om man är optimistisk och ser att corona avtar i Sydkorea och Kina. De har haft en mycket effektivare sätt att karantära än vad Europa och USA någonsin kommer ha.
Och vi vet ju dock inte heller än, det är ju en del som varnar för nu, om det kommer smitta igen när folk kommer tillbaka. Så det kan ju vara så att det fortsätter då när faktiskt folk kommer tillbaka.
Exakt.
Till jobben.
Och jag tror att det är framförallt viktigt att tänka på att det är inte corona egentligen som är det största problemet för en investerare. Det är ju snarare hur det påverkar fundamentan. Men som du säger, nya smittade i Italien under söndagen, det var ju mer än som var smittade i hela Europa förra veckan. Med sån stark spridning så kan man ju förvänta sig att när det når London, när det når New York som är finanscentrum som troddes kommer hända inom 1-2 veckor, då kommer vi antagligen se en helt annan påverkan på marknaden. Eller risken finns i alla fall.
Jag såg precis innan vi skulle spela in här en flash om att, jag tror det var på HSBC, det var någon storbank i alla fall i New York just som hade haft sitt första bekräftade fall nu. Och jag tror verkligen också på det att när det börjar nå Wall Street också, då tror jag det kommer bli på riktigt för många stora ändå förvaltare och så. När det kommer close to home så att säga, det är då verkligen folk förstår ändå att det är på allvar.
Exakt, vi har väldigt lätt som människor att förminska saker som händer på andra ställen. Det kommer inte drabba oss. Men jag såg rätt sagt 2 timmar innan inspelningen nu att en förort till New York hamnar på en soft lockdown som är någon sorts mini-karantän. Med det sagt försöker jag inte tajma marknaden. Det är många som frågar, försöker du tajma marknaden nu? Det är inte alls det jag säger, men däremot kan man ju ha, om man inte är long only, jag vet inte många som lyssnar på podden som är long only, men om man inte är det så kan man ju ha högre conviction på nedsidan än på uppsidan. Och det är väl lite så jag känner nu. Man har sett ökad volym och sett ökad volla, som Niklas sa förut, vixen över 50. För mig känns det inte som att korrektionen är över i ett sånt klimat.
Kanske ska ta fram, vi fick ju en lyssnarfråga faktiskt som jag tyckte vi skulle ta upp som hade med att göra. Och vi har ganska mycket att prata om så jag vet inte hur djupt vi kan gå på det här. Vi är dessutom verkligen inga experter på det här, men vi fick från Q-Park på Twitter. Låter ju som ett sponsrat konto, eller hur?
Jajamensan, är det det?
Man kan undra det. Han stavade med Q dock. Alltså Park också. I alla fall, frågan han eller hon skrev var ju vilka instrument som är mest lämpliga för korta index, till exempel S&P 500. Det finns ju liksom massa saker. Det finns ju bärcertifikat, ETF, indexvaranter och så vidare. Och vad vi föredrar egentligen då. Och vi kan väl för det första säga att det är ett väldigt knepigt ämne av flera skäl. Det finns otroligt mycket som spelar in på varje instrument. Det ska också tilläggas att vi knappast är några experter på alla instrument. Kanske inte ens något av dem.
Vi säger att vi inte är experter på marknaden heller.
Nej, men
för vad det är.
Jag försökte göra någon form av här snabb liksom, överslagstanke. Och då skulle jag säga kanske att det bästa rent som instrument sett så skulle jag i alla fall vara på att optioner är egentligen det bästa. Problemet är att många upplever det så ganska svårt att sätta sig in i, men där har du ju väldigt tydligt, du har en begränsad risk, det finns väldigt många intressanta optionsstrategier att jobba med. Sen använder inte jag själv optioner för att jag tycker att det är krångligt att handla det via de mäklare som jag använder, men det är ett sätt att kika på det, eller ett sätt att kika på. Jag skulle vilja påstå att många traders handlar ju framförallt med terminer, även en del optioner också i och för sig. Det är också ett bra sätt, och då liksom ändå köper man ju verkligen, då köper man ändå ganska nära liksom råvaran, om man ska säga. Man är ju väldigt nära verkligheten och sånt där. Men återigen, där upp skulle jag vilja påstå att många liksom, ja, men vanliga småsparare tycker att det är ganska svårt att veta vad man ska köpa och så vidare. Det finns mycket att tänka på där. Mest användarvänt, om man vänder på det, det är ju CFD skulle jag säga helt klart. Alltså det som erbjuds hos typ IG och CMC och de här. Problemet är där, det talar ju statistiken mot, de brukar väl säga att 80% av deras kunder förlorar pengar eller någonting. Det är helt enkelt, folk tar väldigt hög risk för det är hävstångsinstrument. Så jag skulle inte liksom på något sätt rekommendera det. Det är extremt stort risktagande att jobba med det, och som sagt, statistiken är verkligen emot den där. Men jag gillar användarvänligheten, för där är det verkligen, du tittar på en tillgång, en aktie eller ett index eller något, och så trycker du på köp eller sälj. Alltså det är ju väldigt enkelt på så sätt. Förresten, vi kan ta också bärcertifikat. Det är det jag tycker vanligast att jag ser folk köpa, speciellt när de inte riktigt vet, inte har kanske kortat någonting innan. Och just för att de är väldigt lätt att hitta, typ går man in på OMXS30 på typ Avanza till exempel, då står det ju direkt under, så finns det liksom bull och bear certifikat. Som produkt i sig så är väl den okej, men det man ska tänka på är att många köper ju dem med hävstång. De är inte gjorda för att hållas längre tid än någon dag, för att så som hävstången beräknas egentligen gör att de urholkas över tid. Ja, speciellt nu när marknaden är så volatil och slår upp och ner. Och väldigt liksom förenklat så kan man ju säga att har du ett bear-certifikat med typ 2 eller 3 gånger, det finns till och med 20 gångers hävstång. Även om du har rätt, och du håller en vecka säger vi, och marknaden har gått ner 10%, även fast du hade rätt i din liksom syn på marknaden då, så kan det visa sig att du faktiskt har istället har backat 10-20%, bara för att hävstången beräknas på så sätt att det räknas om varje natt, och då liksom har marknaden slagit upp och ner, så kommer du ha förlorat pengar över tid.
Ja, en sak man måste tänka på,
man ska aktas för dem.
En sak man måste tänka på också, att de här produkterna och optioner och liknande blir dyrare desto högre vollar
är. Så är det.
Och det är helt enkelt, för det här är ju försäkringar, det är försäkringar på din portfölj, och när tiderna blir lite mer riskabla, så hög volla, så blir det fler som strömmar till dörren och vill ha försäkring. Det kan göra att du måste kolla det här. Det finns en del produkter som inte är värda in the long run om du vill shorta eller hedga din portfölj. Så att det är viktigt att man håller koll på det. Kanske gör en liten uträkning.
Och det är väl därför jag tycker egentligen man ska titta på, egentligen är det optioner och terminer. Framförallt optioner om man orkar sätta sig in i. För det är ju det billigaste sättet också. Ja, visst, nu är vollan hög, men det finns ändå oftast, du behöver ju ha en ganska liten insats eftersom det finns en form av hävstång i det också. Själv dock, jag har oftast använt mini-futures. Det bygger ju på varianter i bakgrunden som också lite på sätt och vis bygger på samma tänk som optioner. Jag handlar mest egentligen det av ren lathet, för jag tycker jag förstår den produkten. Man kan dessutom få ganska mycket hävstång i dem, vilket gör att då krävs det en mindre insats att hedga en större del av portföljen. Dessutom har en begränsad nedsida, eftersom de har ju en tydlig nivå där de kommer bli knockade, så du kommer tappa allt värde i dem. Så du vet att okej, exakt det här går jag in med nu. Det blir lite samma tänk som optioner. Exakt det här går jag in med nu. Jag får en ganska stor exponering, vilket gör att jag kan då, jag beräknar ju liksom om den här har 10 gångers hävstång, ja, nu brukar jag inte köpa så det, men om den har 4 gångers hävstång, så vet jag att okej, då kommer det bli så här mycket exponering jag har, och på så sätt kan man då justera lite lättare. Plus du kan faktiskt handla med en ISK också. Sen vill jag inte på något sätt rekommendera, för det som händer, speciellt när marknaden är så volatil, det är ju delvis som du säger att de blir mycket dyrare produkterna, men du ser ju också att den som faktiskt ska stå för prissättningen, alltså market makern bakom produkten, de försvinner ju, de går ju på toa så fort det börjar svänga på marknaden, så helt plötsligt kommer du inte ut ur din produkt, eller så får du betala sjuka spreader, alltså sjukt stor skillnad i köp- och säljkurset, så du går back på den då.
Har vi sett på Avanza, jättesvårt att komma ur deras produkter.
Som produkt sett så är de intressanta just för att de kan ha hävstång och du kan hålla dem över lång tid. De har också faktiskt relativt låga avgifter. Jag tror till och med att hos Avanza är det courtagefritt på många av deras egna produkter. Det är det jag brukar använda, men jag menar absolut inte att det är det bästa för någon annan. Det är antagligen inte ens den bästa av de här produkterna. Men för mig tycker jag det har funkat. Men det finns väldigt, väldigt mycket risk, speciellt när du kliver in på hävstångsprodukter.
Absolut, jag håller med. Och anledningen till just den höga vollan är en stor anledning varför jag just ligger. Även fast jag tror att marknaden kommer gå ner så sitter jag mycket på cash. Och en anledning varför jag inte köper in mig just nu är för att jag tycker inte att det ser särskilt billigt ut. Kollar man på breda marknader, framförallt amerikanska, vi är tillbaka i sommaren 2019. Fundamentalt är många bolag dyra, framförallt bolag som jag vill ha, vilket är GARP, Growth at a Reasonable Price. Jag är ingen värdeinvesterare även fast jag försöker intala mig det. Och som vi sa så har det ju inte drivits på senaste året av fundamenta, har drivits på av andra saker.
Kan jag bara nämna det apropå billigt. Jag såg nu att prognoserna för S&P 500s PE-tal i slutet av 2020 ligger ju nu på närmare 20. Alltså man tror alltså att nu trots det här rätt usla året vill jag ha vinstmässigt. Det var redan inprisat att vi skulle ha i princip 0% tillväxt. Nu får vi ett coronavirus på det liksom. Så att trots det så tror man att folk ska då vilja betala PE20 för aktierna i slutet på året. Så att det kräver ju att folk verkligen älskar aktier eller att riskfria räntan är väldigt låg.
Absolut, jag ser på väldigt många ställen att analytiker inte justerar ner sina estimat. Och då kan man ju tänka sig, vad spelar det för roll? Man är ju långsiktig. Jo, men folk var väl långsiktiga i IT-bubblan och finanskrisen också. Jag säger inte att det här är samma sak, men kortsiktigt måste de här ändras för att marknaden ska kunna värdera dem korrekt. Vad skulle jag säga? Nej, men kollar man på så här fina bolag eller liksom bolag som jag gärna hade köpt till billigare, typ Evolution Gaming, de är inte ens tillbaka på samma prisnivå som de var för en månad sedan. Och framförallt skillnaden nu jämfört med en eller två månader sedan, för ni kommer säga, men då köpte ni utan problem. Ja, men då kunde man köpa dyrt, men du kunde i alla fall rida momentum. Nu istället köper du dyrt och blir teabaggad av vollan. Och jag i alla fall är relativt säker på att det är många bolag som kommer guida ner framöver. Förhoppningsvis kan man köpa in sig billigare. Man kan ju också ställa sig frågan om Warren Buffett som länge har hållit sin jävla krigskassa, 150 miljarder dollar. Om den har blivit billigare, varför inte han gått in och börjat köpa in sig? Det är för att jag faktiskt inte tror att det är så mycket billigare. Man ska ju också akta sig lite för nu, med tanke på den här hysterin som är i bondmarknaden, alltså obligationsmarknaden. Otroligt tillbakadragande. Och så länge du håller på där den extrema volatiliteten, så tror jag inte att det är back to business.
Nej, samtidigt kommer vi ju säkerligen se studsar och så vidare. Det finns ju det klassiska Fear and Greed Index som CNN tagit fram för att försöka avgöra hur sentimentet är på börsen för tillfället. Och det är ju en typisk sån indikator. Den svänger mellan 0 till, som är då extrem rädsla, till 100 som är extrem girighet. Och det här är ett typiskt cykliskt index. Det pendlar liksom fram och tillbaks mellan rädsla och girighet då. Vilket, och generellt ska man då kanske kunna använda, man kan inte använda den för tajma, men man kan se det som att man ska helst köpa när det är fear och sälja när det är greed, om man nu ska förenkla lite. Dock ska det tilläggas att den handlar ju väldigt sällan mellan de här ytterligheterna, utan snarare är man kanske som mest upp mot 80 på girighetsdelen och som mest då ner mot 20 någonting. Så den håller sig inom ett ganska rimligt intervall. I år dock har vi faktiskt varit ute på de yttersta kanterna åt bägge hållet. Nu är det ju lätt att glömma det, det var ju flera veckor sedan. Men vid årsskiftet så var ju faktiskt index uppe och nosade på 100-strecket. Så vi alltså hade i princip total då girighet enligt den här då, och det är väldigt, väldigt ovanligt. Men bara för några veckor som sagt så var det eufori, och nu då så var vi faktiskt nere på 3 på det här indexet. Så det är alltså, ja men bokstavligt talat, så nära noll vi kan komma i princip. Och det är rätt otroligt ändå, så det går så fort också. Vi pratade ju om här i podden som vi var inne på, bara för några veckor sedan satt vi och pratade om att ja, men det känns som det finns ingen stopp på den här börsuppgången, så vi har kapitulerat, nu är det bara att glida med liksom och se var det tar slut någonstans.
Ja, och vad hände då? Ja, man fick ge tillbaka hela jävla rallyt.
Ja, men det...
marknaden ger och marknaden tar tillbaka.
Och det som är så konstigt, det som är så jäkla lustigt, är ju att i backspegeln känns ju alltid saker så tydligt, för jag menar, vi hörde ju om coronavirus, vi har ju pratat om de här liksom recessionsindikatorer och allt vad det är för någonting, att det var liksom alla bevis fanns ju där, och man började höra om coronaviruset, men marknaden brydde sig liksom inte, det är ingenting, och sen bara bam, och så var vi liksom i fritt fall.
Och den här efterklokheten är sjukt svår, för att man kan sitta där en vecka senare och bara, vad fan, det var så tydligt, varför var du inte mer uppmärksam till det här?
Nej, men
det är för att just i den stunden så fanns inte det riskmomentet där, man tänkte ju på det, man kanske hanterade den risken i sitt privatliv, köpte lite extra tvål och grejer, men det var inte så att man köpte tvål till sin portfölj.
Nej, men, och det är precis det som är grejen, att man kan ha alla de här negativa faktorerna. Det hade vi både liksom under i princip varenda krasch, om man tittar tillbaks, så är det ju liksom, det är därför det här Black Swan-konceptet är ganska centralt, det är intressant, för det krävs någon form av katalysator, alltså någonting, någon utlösande effekt som får helt plötsligt marknaden att pang, vända sentiment, byta syn egentligen, och helt plötsligt börja titta, okej, men hur ser saker faktiskt verkligen ut? Oj då, vänta, det ser inte så himla bra ut. Det är som att ett uppvaknande. Till exempel då hade vi liksom, vi haft Lehman-kraschen där det helt plötsligt bara varit verklighet för folk att det var en finanskris. Vi hade World Trade Center som egentligen inte alls hade någonting med IT-bubblan att göra. Men den typen av händelser gjorde ju liksom att folk vaknade till på något sätt ändå. Vi hade ju nu liksom två grejer också på en gång. Först var det coronavirus som helt plötsligt bara pang började spela roll. Och så samtidigt så drar Putin då igång det här oljekriget med Saudi och Iran och allting. Så allt bara hände på en gång.
Nej, men exakt. Och det är väl lite nu som jag känner att jag missar hellre ett rally på 20-30%. Det kommer man ta igen över tid. Speciellt när jag vill som sagt köpa Garpolog som jag inte tycker är superattraktivt värderade just nu. Än att förlora, eventuellt förlora några årsavkastningar om det visar sig att de här business-effekterna från till exempel corona har större effekt på marknaden än vad man först kunde tro.
Jag tror ju också att risken på nedsidan känns större än uppsidan just nu. Så för mig är det också lite sånt ett överlevnadsläge. Jag ska återkomma faktiskt till det sen, men just att någonstans ligger mycket fokus på att bevara kapital. Jag vill bara fort nämna också lite varför jag ser de här riskerna, och det hänger ihop lite med vad jag var inne på med oljan där också. Oljan sagt, den följer 30% över helgen. Och det gör ju då helt plötsligt att man blir orolig för kreditmarknaden. Det kan kännas lite ologiskt, men det hänger helt enkelt ihop med att väldigt många energibolag och oljebolag och så vidare lånar ju väldigt mycket pengar på high yield-marknaden.
Jag kan bara inflika där också att $600 miljarder finns i BBB Energy Debt. Över $2 billion i BBB minus.
Du ser.
Så om coronaviruset är triggern så är skulderna krutet i denna bob.
Ja, men precis. Precis, för det sätter press på den marknaden, och här kommer vi garanterat, vågar nästan på oss, att se att Fed och centralbanker kommer komma in och stötta. Det har ju redan börjat på många håll runt om i världen, men det kommer nog bli ännu mer injektioner med kapital och hjälpa just företag att överleva det här. För det är så, det är det här som är det läskiga också någonstans med. Någonstans är det ändå litet korthus vi bygger upp, för att allting bygger, eller det är ett väldigt stort komplext system vi tittar på, hela ekonomiska systemet, med väldigt många sammanlänkande element, och man väldigt sällan kan förutsäga egentligen hur ska det ena påverka det andra. Plötsligt har man ett event som egentligen kanske känns som att det skulle vara helt irrelevant, men det utlöser en dominoeffekt som gör att allt slås ut. Det är därför marknaden överreagerar åt bägge hållen, och det skapas då köplägen såklart på sikt också.
Exakt, och det är alltid den här andra ordningens problem som sparkar i ballen, inte första ordningen. Ska säga. Det är liksom längre ner i händelseförloppet. Den här kreditpaniken som Niklas pratar om, det spred sig till bankerna i måndags. Och helt enkelt för att det är en risk för nedskrivning på grund av exponering mot oljemarknaden. I Norden har vi danska via Swedbank, via DNB, så främst drabbade. Du har amerikanska bankerna i USA, alla de stora. Det är ju faktiskt så illa att Raoul Paul från Real Vision kallar det här Cliff of Death in Eurobanks. För att han anser att ECB, alltså Europeiska centralbanken, kommer behöva gå in och att eurozonen kommer behöva nationalisera banksystemet. Och det här kommer innebära att euron kommer sänkas kraftigt på grund av att ECB kommer behöva printa så mycket pengar. En annan analytiker, Julian Brigden, han anser att shorta US-banker är the best bet eftersom deras outperformance på grund av högre bond yields de senaste åren. Och de här bond yieldsen har ju nu helt kollapsat.
Och det är ju, ska man börja titta på de stora problemen, som sagt, det finns ju mycket risker för liksom dominoeffekt, delvis kreditsystemen. Vi har ju också faktiskt, blir det lite problem när vi har så pass mycket systematisk handel. Jag pratade ju om förut att det var ungefär 90% av marknadens aktörer just nu är ju egentligen robothandel liksom, vilket gör att man förstärker effekterna när det rör sig. Vi har den här skuldsättningen som jag ska återkomma till, och dessutom har vi faktiskt en ganska horribel demografisk situation i USA, där just nu har hela boomer-generationen liksom som ska gå i pension. De sitter upp massa kapital som de nu kommer vilja sälja av för att finansiera sina pensioner. Får du tydligen nedåt liksom, en nedåtgående marknad, och det kan faktiskt öka på den typen av rörelse, för att de vill ju liksom ut och säkra sitt kapital. Och problemet är att det finns inte så många köpare för aktierna. Delvis är ju den yngre generationen, de är inte lika kapitalstarka, de är inte lika många. Och framförallt faktiskt så har vi sett att det inte är lika stort intresse för aktier bland yngre. Dessutom då så har vi faktiskt pensionsfonder. I de pensionsfonderna som vi pratar om, de har investerat i en massa företagsobligationer. Så när man tar ut de här pensionspengarna, då kommer de behöva sälja företagsobligationer. Och det är företagsobligationerna som i sin tur har finansierat återköpen av aktier. Och det är aktieåterköpen som är den stora liksom, det är där det stora köptrycket kommer från just nu i USA. Alltså det är företagen själva som är den största köparen av aktier. Vilket betyder att vi har liksom en, vad ska man säga, det är en cirkelreferens, att det går runt att det kommer driva på sig självt. Kan det göra om det går riktigt illa då?
Ja, man ska inte glömma bort heller att de här pensionsfonderna, framförallt de amerikanska, har ju extremt höga krav. Kan röra sig om upp till 7% per år i avkastning för att nå sina,
bara för att det ska hålla,
sina skulder. Mm. Exakt.
Så att det är verkligen en potentiell spiral här som man inte gillar. För utan man pensionspengar sagt, då försvinner ju köptrycket samtidigt som säljtrycket ökar. Och det är väldigt lätt att skrämma upp sig de där bitarna. Jag gillar ju inte att vara så negativ. För både du och jag, vi har ju ganska många år kvar att investera. Jag vill gärna att det ska bli mer pengar när man är redo att gå i pension. Men det går liksom samtidigt inte riktigt att blunda för att de senaste 30 åren runt någonstans har ju varit väl något utöver det vanliga. Jag kan ibland tycka att det är lite kanske naivt att bara referera till det här med att aktier går alltid upp över tid för att de har gjort det senaste årtiondena.
Ja, det är bara kolla.
För vi har haft ständigt sjunkande räntor, exceptionell demografi och faktiskt till viss del ökande multiplar. Liksom.
Jag brukar kolla på FTSE 100, alltså en av UKs största index. Det har ju legat flat nu sedan 99.
Japan har ju också varit väldigt, väldigt trist. Har vi pratat om det här, det som var, först var det ju The Lost Decade och sen fick de ju utöka det till The Lost Generation eller vad, bara, för de får aldrig tillbaka någon, liksom, aktiemarknaden vägrar gå upp, trots att deras centralbank varit ute och köpt då över 70% av inhemska ETF-er. Amerikanska företagsskulder, bara för att visa lite vilken nivå det ligger på, om man jämför dem relativt BNP då, eller vilken procent av BNP de är. Det ska tilläggas att det var på all time high, det indexet, innan, vad heter det, coronaviruset liksom kom, blommade ut. Tittar vi tillbaka på 01 och 09, alltså de senaste två stora kriserna, då toppade det här corporate debt mot GDP då på runt 45% bägge gångerna för att sen gå ner rejält då. Och idag ligger vi närmare 50%, så vi är ju ganska långt över tidigare toppnivåer och de nivåer där tidigare liksom blivit pyspunka. Så att, ja, det är mycket som talar för att det finns mycket kvar på nedsidan, men som sagt, man vet aldrig.
Nej, absolut. Och ja, men bara det här angående oljan visar ju på otrolig svaghet nu för amerikanerna och amerikanska marknaden. Luke Groman från Forest for the Trees. Så att när man nu får en så här multicurrency oil market som vi har, alltså oljan handlas i andra valutor än amerikanska dollar, då går ju incitamentet från att minska supply för att maximera amerikanska dollar till att producera fullt ut nu som vi har sett. Och helt enkelt kommer OPEC inte behövas om amerikanernas monopol på oljemarknaden är brutet. Har vi lite sett den här svagheten i petrodollar nu? Och petrodollarn är ju då den här monetära systemet som kom upp efter 70-talet. Helt enkelt har vi en gold oil ratio som ökat drastiskt de senaste dagarna. Är nu över 50. Snittet över tid är strax över 16. Och det här är ett otroligt svaghet för petrodollarn.
Lite förenklat kan man ju prata om att från att USA blev egentligen världsvalutan, då var det ju guld som backade upp dollarn. När det släpptes där på 70-talet så pratade man ju istället om att på något sätt att det är oljan som backar upp dollarn, för att det är alltid den du behöver alltid dollar för att köpa olja.
Exakt, och då, kärnan där är ju då att du har ett högt oljepris, lågt guldpris för att generera amerikanska dollar, respektive minska konkurrensen mot amerikanska treasury som reservtillgång. Så att har den då låg gold-to-oil ratio, då har den en stark petrodollar, det är bra. Och en hög gold-to-oil ratio, då har den en svag petrodollar. Och nu ser vi en liksom historiskt hög gold-to-oil ratio. Och risken är ju nu att när man ser den här kollapsen i oljemarknaden, att det skapar en feedback loop i amerikanska dollarn, vilket spär på den här dollar-shortagen som finns globalt. Och framförallt är det ju, som du säger, med allmänt om krediter, allmänt med skuldsättningen. Det är väldigt intressant att se det här påverkar andra marknader. För att det kommer inte bara påverka energi. Mjukvara, healthcare, M&A, allt är ju högt skuldsatt. Allt drivs av höga skulder eller i stark anknytning till höga skulder. Jag menar till och med SaaS-bolag där man är relativt säker att det ska gå bra för att de har recurring revenues. Men det kommer inte vara recurring revenues om deras kunder till exempel är zombieföretag, vilket alltså de måste betala på sina skulder.
Nej,
troligtvis finns ju risken att många SaaS-bolag också kommer behöva guida ner eftersom de har hög leverage så att säga i värderingen. Och det här kan ju bli en face ripper för många.
Nej, men, och just det med petrodollarn och USAs roll i världen, speciellt nu när man håller på att trappa ner sin närvaro runt om i den globala, liksom, globala handeln och sådär. Det får jättestora konsekvenser, men jag skulle vilja återkomma till det kanske ett framtidsavsnitt, för det känns som att det kan vi prata om en hel timme om. Och kanske koppla det till den här boken Fourth Turning och så vidare. Jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant, men det känns inte riktigt lika kanske akut som här och nu just heller. Jag skulle dock vilja liksom avslutningsvis bara återgå till lite hur jag tänker kring hur man ska agera liksom under tiden. För jag tror ändå att kanske många, inte för att jag på något sätt är någon expert, men jag kan i alla fall dela med mig hur jag tänker kring vad man bör göra när det går ner på det här sättet. Jag tror i slutändan faktiskt inte att det spelar så stor roll. Jag var inne på det tidigare också där med att det finns väldigt många olika strategier. Och jag tror inte det spelar så mycket roll om du handlar tekniskt efter makro, fundamental analys eller stjärntecken. Det jag tycker man ser egentligen hos alla framgångsrika investerare är ju just det här med hur de hanterar risk. Alltså de gör det på ett sätt som är smart och genomtänkt. För alla gör dåliga affärer. En del gör till och med en majoritet dåliga affärer, men kommer ändå ut med plus på andra sidan. Alla kommer någon gång stå där med byxorna nere, har gjort bort sig och gör riktigt, riktigt dåliga affärer. Men fokuserar man på risken liksom istället för uppsidan, då kommer man ju tror jag, klara sig igenom det. För det viktigaste någonstans det är bara att överleva hela tiden och skydda kapital. Man tjatar ju om det här med ränta på ränta i åttonde underverket och så vidare. Det är ränta på ränta som ger en otrolig utveckling över tid. Men du kommer ju bara ta del av den om du faktiskt är med under hela tiden. Och för att vara med under hela tiden så måste du se till att hela tiden ha något kapital. Inte spränga kontot liksom för att man går in i fel bolag eller går all in vid fel tillfälle.
Absolut, det är som man brukar säga. Skulle du kunna garantera någon 4% om året även om det är halva index i utbyte mot att de aldrig skulle ha en drawdown, då hade du varit världens rikaste man.
Eller en private equity förvaltare, för det är det de har försökt lova. nej men precis, och det är precis det här det handlar om. Att, och det, hur man hanterar risk kan ju se ut på väldigt många olika sätt. Du kan vara långsiktig liksom, buy and hold person, men att dålig riskhantering då, det är ju till exempel att börja belåna sig för att det har gått ner 10%. Ja, då kan du faktiskt spränga kontot över tid och så får du ändå inte vara med. Du måste helt enkelt vara försiktig med de riskerna, förstå att det är liksom inte du måste förstå ändå att pengarna måste liksom hålla hela vägen. Det får aldrig ta slut. Och det är därför vi tjatar så mycket om risken hela tiden. Just för vi tror att det är det viktiga att fundera på hela tiden. Tänker man på risken så kommer liksom det andra kommer komma med. Så länge man är exponerad på något sätt mot aktiemarknaden över tid så förhoppningsvis så klarar man väl sig. Att hitta bra investeringar i en bullmarknad kommer inte vara problemet, utan det är hur överlever man nedgångarna. Och då har man råd av fel ibland. Och då kommer man klara sig över tid. En intressant take för övrigt, bara för att avsluta med någonting. Du var inne på Berkshire Hathaway tidigare. Jag såg faktiskt i Spiltan senaste aktieägarbrev. Tyckte jag det var lite kul. De hade en take på hur man kan tänka kring vad som kan vara intressant att köpa de här tiderna. Och speciellt då för folk som är ivriga, som jag sa var på att spendera hela sina eventuella krigskassar och kanske med belåna sig. Jo, då pratar de just om att Buffett och Munger, de sitter ju på en kassa i storleken 100, ja, du sa 150 miljarder dollar, Spiltan skrev 130 miljarder dollar. Känns som att i det sammanhanget kanske inte det spelar så stor roll vilket som är vilket. Men
jag skulle nog lite mer på Per och Börjesson än mig själv när det kommer till Warren Buffett.
Vi är i alla överens om att det är sju helsike så mycket pengar.
För dig kanske.
Ja. Så för den som inte vill hålla kassa, inte vill försöka tajma marknaden, då kan man ju faktiskt ta sin kassa, lägga den i ett bolag som Berkshire och faktiskt då överlåta den tajmingen till en av världens bästa investerare som nu sitter på en rejäl krigskassa, så kan ju Buffett få försöka tajma köpen åt dig, för han kommer ju antagligen köpa tillbaka sin egen aktie om den går ner väldigt mycket, eller förhoppningsvis hitta läge i andra bolag. Ja. Så det är lite en intressant tanke tyckte jag bara som de lyfter den.
Eller så dör både Warren Buffett och Charlie Munger i coronaviruset och då kommer hela Berkshire Hathaway tanka.
Ja, det vore så jädra deppigt. Vi som skulle träffa dem i maj.
Kommer aldrig hända nu. Inställt.
Om Buffett och Munger packar ihop så tar vi väl och packar ihop vårt avsnitt nu också.
Oh, nej.
Och som vanligt, inget hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Gå nu inte ut och köp Berkshire Hathaway bara för att vi ser att de har en stor kassa. Gör en egen analys. Tänk på att alla åsikter i vår egen eller vår gäst eller sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden. Och tänk framförallt på det vi tjatar om, att alla investerare förknippade med risk. Jag vet inte om man kan ha missat det om man lyssnar på den här podden. Framförallt så är det också så att det är ditt eget ansvar. Det är du som måste ha en plan. Det är du som måste ta ansvar för varje köp och sälj som du gör i marknaden. Så tänk på det.
Ja, vill ni kontakta Niklas, gör det på podcast@marketmakers.se. Han har fått många mejl den här veckan.
Riktigt mycket trevliga mejl.
Ge honom ännu fler trevliga mejl. Vill du kontakta oss båda, gör det på twitter@marketmakerspod. Där ni även hittar våra individuella handtag som det heter. Jag har även öppnat upp min PM-låda. Slide in i mina DMs. Lämna en recension på iTunes. Då klättrar vi upp i listorna och får ännu högre ego.
Ja, det är modigt ändå att öppna upp din inbox i de här tiderna. Jag tycker ändå lite så att man har märkt ett skifte i sentiment också mot att folk börjar beskylla mig tydligen för att de gör dåliga affärer. Jag vet inte. Det känns som att den här onda magkänslan som jag tror att en del har, vissa tar ut det på andra. Så att, alltså sagt, det kommer ju mycket trevliga meddelanden.
Ja, sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Stort tack och ta det försiktigt här ute. Se till att överleva det här så ses vi igen på andra sidan.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.